Jag var i bön idag på morgonen och det kom till mig det här att vi behöver be mycket mer. Vi behöver bli mer överlåtna till bönen. Jag läste en gammal bok, jag hade i bokhyllan hemma. Du har den kanske hemma, Makt med Gud. Barrington, ja, i C. Barrington. Jag vet inte, Makt med Gud heter den i alla fall. Och när man läser den gammal, en originell broder som föddes på 1800-talet. Och han gick ut som evangelist. De var lite originella på den tiden. De fick lov att vara det. Idag får man inte vara det, idag ska alla vara lika. Men det var inte Barrington. Han kunde be. Det finns ju många berättelser här. Man får följa honom i den här boken. Men en av dem tycker jag är så fantastisk att läsa om. Det var han kom till en plats. Och det var ju fattigt. Det var för många. Det var för väldigt länge sedan det här. Och de hade möten i ett kapell. Och det var en kvinna som hade barn. Och hon kom inte, men däremot skickade hon barnen. Och det tyckte han var så synd. Att varför kommer bara dina barn? Tänkte han och sa väl det till henne. Men så råkade han titta på hennes skor. Och då förstod han varför hon inte kom. För hon hade inga hela skor att gå i. Och då tittade han på dem och då sa hon att ja, sa hon, huvudsaken är att barnen har kläder, sa hon. Men då skickade hon dem på möte. Och då kände han så här, för han hade heller inga pengar att ge en fattig evangelist. Så då kände han så här, ja men jag kan ju be till Gud. Så då började han på kvällen hemma och be för henne. Och så bad han på knä. Och han gjorde säkert ingenting annat heller, för så var det med den här mannen. Och så bad han hela kvällen om att hon skulle få ett par skor. Och han bad ända fram till 5 på morgonen. Du, tänkte jag, vem skulle göra det för ett par skor? Nu lever vi ju ett välfärdssamhälle, va? Men tänk att han bad så att hon skulle få ett par skor. För att hon skulle kunna gå och lyssna på budskapet om Jesus. För det var ju det handlar om. Och sen när klockan var 5 på morgonen, då kände han, nu är det färdigt. För så gjorde de på den tiden. De här, de bad tills de upplevde, nu är vi igenom. Och så gick han till ett ställe dit de hade en hjälpmission. Som de delade ut kläder och skor och sånt. Och så när han kom dit då, jag vet inte om han hjälpte till lite där. Så klockan 10 på förmiddagen så kommer det in en fin dam. Så kommer hon med en ask till honom och så säger hon att ja, jag vill lämna de här skorna, säger hon. För att det är så tokigt, sa hon, när jag köpte dem. Och det är faktiskt inte riktigt rätt med skorna. För den ena skon är 2 storlekar större än den andra. Men kanske det är någon som kan ha dem. Och då tänkte han ju på den här kvinnan. Så tänkte jag, så sa berättade han det. Att jag har en kvinna som behöver på skor. Men hon kanske kan stoppa lite bomull i tårna. Så gjorde de det. Men så tyckte han, jag vill inte gå dit med skorna. Utan det tycker jag du ska göra. Nej, det ville hon ju inte. Men till slut så lyckades han övertala henne. Går du med skorna? Och hon knackade på dörren för det var på väg förbi. När hon var på väg hem. Och så lämnade hon skorna. Den här kvinnan blev ju naturligtvis jätteglad. För det var nya skor då. Och de var ju nya. Så de var ju inte använda. Men så när hon hade gått därifrån. Den här fina damen. Så fick hon lite dåligt samvete. Så tänkte hon, jag skulle väl ändå ha sagt. Hon kanske blev besviken. Att den ena skon är 2 storlekar större än den andra. Så hon vände och gick tillbaka och knackade på. Och så sa hon, jag måste ju berätta det för dig, sa hon, att skorna är nya. Men det är något som är fel. Den ena skon är 2 storlekar större. Jag tror det var den högra skon. Och då började den här kvinnan skratta. Den här fattiga kvinnan. Så säger hon, tänk att Gud visste om att jag har 2 storlekar större på min högra fot. Kan du tänka dig? Alltså, visst är det väl härligt vad Gud kan göra. Även en sån sak. Han visste att hon behövde den ena skon, två storlekar större. Det är faktiskt uppmuntrande att läsa de här gamla tros evangelisterna och de bedjarna. Hur de verkligen tog det på allvar, allting, när de bad. Och tänkte jag, vad lite vi ber. Vi skulle verkligen behöva komma igenom det. Han kom till ett ställe där det var en svårt sjuk kvinna, berättar han. Och hennes man var inte frälst. Ska vi höja? Ja. Jag är lite hes som jag har så lite.
Ja.
Går det att höja med? Jag får ha lite närmare. Är det bra nu?
Ja.
Och då så kom han dit och bad med den här kvinnan som var mycket svårt sjuk. Hon var faktiskt döende. Och så kom hennes man hem och han tyckte inte om detta, för han var inte troende. Och då kan man ju tycka att ja, då skulle han ha åkt därifrån och åkt hem. Men det gjorde han inte. Då gick han ut på utsidan. Och så var det som en hötapp eller en halmbal var det. Då kröp han in i balen där och fortsatte att bedja. Och där inne låg han i 3 dygn. Tills hon blev helad. Då kommer maken ut och hämtar honom, för de visste ju att han var där. Och sa det att min fru, min hustru är helad och nu vill jag möta Jesus. Enkelt, men tänk. Ja. Ja. Ja, vi behöver komma. Det är någonting vi har missat i det här samhället vi lever i. Människan har gjort sig själv till Gud. Vi litar på oss själva. Vi litar på allting annat utom på Gud. Det var så också med Georg Gustafsson. Ni vet vem han var. Pingstpredikant. Som verkligen trodde på Gud. Och predikade mycket helande. Och fick ju se stora skaror. Blev helade och frälsta och befriade. Och de har ju sparat hans brev och hans kommunikation med människor. Och det visade sig det att när välfärdssamhället då liksom verkligen tog fart, då var det färre som blev helare. Det var så. För då började man förlita sig på doktorerna och på samhället och på allting annat. Så det var liksom en bekräftelse för dem att så var fallet. Att så länge man förlitar sig helt på Herren, då skedde det under. Ja. Vi behöver komma dit. Jag vill läsa några bibelord med oss. Vi har ju sjungit här underbart om Jesus. Hur underbar han är. Vem är Jesus egentligen? Och hur förklarar vi Jesus idag i den här världen? När ingen vet vem han är. Jag tror vi måste börja om ifrån början och berätta vem han är egentligen. Vi måste gå till botten. Och så behöver vi den heliga andes kraft som överbevisar. Men i Ordspråksboken, det 8:e kapitlet, så står det om Jesus som visheten. Där heter han visheten i Gamla testamentet här. Ordspråksboken, det 8:e kapitlet. Om vi läser från vers 22 så kan vi läsa om Jesus vid sin faders sida. Det här var alltså innan Jesus kom till jorden. 8:22. Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg. Före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt. Från begynnelsen, innan jorden fanns till. Innan djupen blev till, föddes jag. Innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag. innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där. När han välvde en svär över djupen. När han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram i kraft. När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt. När han lade jordens grund. Då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag. Alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld. Jag gladdes över människorna. Så lyssna nu mina barn. Saliga är det som håller sig till mina vägar. Hör min förmaning och bli visa, förkasta den inte. Salig är den människa som hör mig, som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt vid mina dörrposter. Ty den som finner mig finner livet och får nåd från Herren. Men den som syndar mot mig skadar sin själ. Alla de som hatar mig älskar döden. Där var Jesus från begynnelsen vid sin faders sida. Innan jordens grund var lagd. Så stor är han. Vår Herre. Låt oss fortsätta att läsa från Kolosserbrevet. Det första kapitlet. Så ska vi läsa om Jesus här också. Kolosserbrevet 1:13 och framåt några verser där. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, först född före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronfurstar och herradöme. Makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Allt. Du och jag också. Han är till före allting. Och allt består genom honom dessutom. Han är livet som uppehåller livet idag. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen. Den förstfödde från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom. Både på jorden och i himlen. Det här är den Jesus som vi tror på. Så stor är han. Så oerhört stor och väldig. Ska vi läsa lite till också från Filipperbrevet som ligger i boken innan Kolosserbrevet. Filipperbrevet, det andra kapitlet. Filipperbrevet 2:5 så läser vi denna verser. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt när han kom hit, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Amen. Vi läser ett ställe till. Efesierbrevet, det första kapitlet. Efesierbrevet 1 och 20 kan vi läsa ifrån då. Efesierbrevet 1 och 20. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Alltså Gud gjorde det. Så står det: över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla, står det. Det är underbart att bara läsa Guds ord, tycker jag. Och låta ordet tala in i våra liv. Därför att Guds ord är levande och verksamt. Så Guds ord verkar när vi läser ordet. Jag tittade lite igår kväll. Jag tittade inte på Kanal 10. Jag tittade på kungen i Sverige. Majestät konungen som fyllde 70 år. Jag såg en liten glimt. Och så jag satt och tittade på det lite. Vi hade ätit lite middag på kvällen, Peter och jag också. Satt och tittade. Då slog det mig när jag satt i tv-soffan. Jag sitter inte så ofta där. Men då slog det mig att det var en väldigt härlig stämning när de firade kungen. Och när de kom ut här på vad det nu heter. Vad sa du? Nej, ja. De kom ut i alla fall och blev ju firade då, hela kungafamiljen. Och det var ett hav av människor, ett stort hav av människor. Och de sjöng för kungen och gratulerade honom och hurrade. Och så hade de då dessförinnan på förmiddagen, hade de varit på, ja, det var igår eller i förrgår, de hade haft en tacksägelsegudstjänst i kyrkan och tackat Gud för kungen, för Sverige. Och bet för kungen och Sverige. Och när man såg allt det här då sammantaget, så helt plötsligt så slog det mig att det blev så tydligt för mig att vi lever i ett splittrat samhälle. Att vi lever i en orolig värld. Att Sverige är väldigt gungigt. Och att det finns inga sanningar. Och det finns ingenting att tro på. Det finns ingenting som håller. Politikerna, de, ja, man kan inte lita på vare sig den ena eller den andra. Tack, Marie. Man kan inte lita på någon. Vi ser nu hur politiker får avgå. Hur man tar in både det ena och det andra. Och det händer så mycket.
Ja.
Och ingen är ense. De är inte eniga i någonting. Utan de bara strider med varandra. Och Sverige håller bara på att vittra sönder. De håller på att rasa hela landet. Det finns ingenting att tro på. Alla värderingar och alla normer som vi har vuxit upp med. Åtminstone i min ålder. Det finns inte kvar längre. Du är både det ena och det andra kallas du om du vill hålla fast vid någonting. Du är småaktig och du är, ja, det finns så många sådana här uttryck idag som vi inte behöver nämna här. Men då tänker jag, vad finns det kvar i vårt land att tro på idag? Vad finns det? Vad finns det att hålla fast vid idag? Och då kunde man märka en liten tendens igår, tyckte jag. När man såg på folket som var glada och firade hans majestät konungen och drottningen och kungafamiljen. Att det fanns en känsla av samhörighet. Att det fanns en känsla av någon slags enhet. Det var precis som att, ja, det är ju man håller fast vid de gamla traditionerna då. Men ändå, det fanns någonting som folk kände igen. Och som de uppenbarligen vill ha kvar. Någonting att luta sig mot och någonting att hålla fast vid. Och man såg på glädjen. Och då kommer man ju osökt att tänka på konungars konung och herrars herre. Och då kände jag så här igår. Jag fick någon slags hopp i mitt hjärta. Ja, men det kanske inte är helt ute med Sverige ändå. Det kanske finns en chans till att vi ska kunna komma tillsammans och be för vårt land. Och än en gång få uppleva det vi som är lite äldre har fått uppleva. Väckelsetider. Få uppleva Jesus i Sverige. Och få liksom våga stå upp för sanningen på nytt. Våga stå upp för Guds ord. För det enda som bär och det enda som håller. Och då var det någon positiv känsla jag fick. Så tänkte jag, Gud, du är ju mycket, mycket större. Och det framgick på den här tacksägelsegudstjänsten också. Och herrars herre och kungars kung. Och tänkte jag, varför skulle vi inte kunna än en gång enas kring honom som vi har läst om här? Han som fanns före jordens tillkomst. Alltså innan det var någonting. Han som fanns där i sin faders sida. När grunden till hela universum, jorden, allt levande, när det skapades, när de la grunden. Konungars konung och herras herre. Och då känner jag bara, nej, vi måste komma tillbaka. Vi måste ha en inriktning på nytt i våra liv. Jag ska läsa en liten berättelse här som bara visar på, du kan ändå att du har hört mig läsa den förut, för jag tycker den är bra. För det är så här att sanningen ska göra oss fria. Och sanningen, det kan jag tycka, det är min sanning och det är din sanning. Och ingen kan göra liksom, vad ska jag säga, anspråk på att ha sanningen och äga sanningen. Men det kan vi visst det. Guds ord är sanningen. Jesus är sanningen. Och då är det så att var människa har sin egen uppfattning om saker och ting och vilken riktning man ska gå i. Och står det i psalm, det behöver inte sluta nu, i psalm 86. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Och då var det så här, det var en berättelse, du kanske har hört det förut, men jag tar den igen i så fall. Be om ursäkt om du. Ja, jag upprepar mig. Det var så här, det är en berättelse. En dimmig natt så var det kaptenen på ett stort fartyg som såg något som liknade ljuset från ett annat fartyg komma på kollisionskurs. Precis rakt emot dem, rakt på dem om man säger. Så han började ju snabbt signalera den här kaptenen. När fartyget närmade sig, var vänlig, ändra kurs 10 grader västerut. Och då kom ett svar borta från ljuset där borta. Kom blinkande tillbaka genom den här tjocka, tjocka dimman. Ni får ändra kurs 10 grader österut, kom svaret. Och så upprörd då, som kaptenen blev, så började han åberopa sin rang då. Att, ja men, jag är den och den va. Och du får faktiskt se till att flytta på det här va. Undan, ut ur vägen. Annars så kommer vi att kollidera. Jag är faktiskt sjökapten och har 35 års erfarenhet. Så ändra kurs 10 grader västerut. Då kom ett blinkande svar tillbaka. Jag är sjöman av högran. Ni får ändra kurs 10 grader österut. Och nu var den här kaptenen alldeles tokig av raseri nästan. Han var alldeles galen. Och så han insåg att de närmade sig med hög hastighet och skulle kollidera om bara ett par minuter i den här tjocka dimman. Så han skickade iväg då en sista varning. Jag är en 50 000 tons lastbåt. Gira 10 grader västerut. Då kom svaret. Det enkla, korta svaret. Jag är en fyr. Ni får ändra kurs. Det här tycker jag talar lite om hur vi människor är. Och då ser jag Herren som fyr. Som vill leda oss i mörkret. I dimman, i den här världen. I mörkret. Och vi står emot så mycket vi kan. Nej, jag vill inte tro på det. Jag har min egen sanning. Försök inte liksom. Men mitt i detta mörker så finns det en fyr. Ett ljus som lyser i mörkret. Och faktiskt så är det så. Att mörkret har ingen makt med det ljuset. Och det ljuset lyser här idag. Det lyser här idag. Och Bibeln säger, ha ingenting att göra med mörkrets ofruktbara gärningar. Utan avslöja dem istället. Det vi kallar att göra. Och när vi gör det, då kommer vi att få se fyren som blinkar, som lyser i mörkret. Och det är enda vägen att komma på rätt kurs. Det finns ingen annan väg att komma på rätt kurs. Det är att följa den fyren. Den himmelska fyren. Jesus Kristus. Han sa, jag är världens ljus. Och han har kommit för att vi ska ha liv. Och liv i övernog. Men hur ska det gå till då? Det finns ju många troende och många kristna i Sverige idag. I Europa, i världen. Men hur mår vi egentligen? Hur mår vi? Hur lever vi egentligen? Vet du att Bibeln säger att det räcker inte bara att tro. Vi måste göra förändringar också. Det räcker inte med att gå till kyrkan på söndag. Och bara vara med i det som sägs. Om inte hjärtats förvandling kommer. Och idag är det många som kan liksom. Man kan läsa med trosbekännelser i kyrkorna. Och man kan vara med på både det ena och det andra. Men när det kommer till den här personliga förändringen. Nej. När man går hem. Så är det en annan frukt man bär. Då är det inte den goda frukten. Utan man går hem. Och är där hemma. Eller på jobbet. Eller var man är. Då är man tillbaka igen. I det gamla livet. Det är så lätt. Att det inte är. Att det bara liksom är munnens bekännelse. Men inte hjärtat. Jag tycker vi ska läsa i Romarbrevet. Det 10:e kapitlet. Romarbrevet 10. Jag har skrivit här. Romarbrevet 10 och 9. Eller ska vi läsa 8 också? På tal om sången som Magnus och Sabina sjöng så underbart här. Att Jesus är nära. Underbar sång. Vad säger den då? Står det i vers 8. Romarbrevet 10:8. Ordet är dig nära. I din mun. Och i ditt hjärta. Nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner. Att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror. Att Gud har uppväckt honom från de döda. Ska du bli frälst? Ska vi läsa första kor 12 och 3 också? Första Korinthierbrevet 12 och 3. När vi har läst det här underbara ordet. Som vi läste i Romarbrevet nyss. Så säger Paulus där. I första Korinthierbrevet 12:3. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus. Och att ingen kan säga Jesus Herren annat än i kraft av den heliga ande. Och ändå är det så många som sitter i kyrkor överallt idag och säger att Jesus är Herre. Men de lever inte så. Men det står ju att man kan inte säga det. Att ingen kan säga det. Jag tror att det är en väldigt viktig betoning här. Man kan säga att Jesus är Herre. Därför att idag finns det många Jesus. Det finns inte bara ett evangelium. Det finns flera evangelium. Det finns andra andar. Det finns en annan Jesus. Men om du läser här vad det står. Och det som vi läste i Romarbrevet. Så står det. Jesus är Herren. Det är skillnaden. I alla fall i min översättning står det så. Jesus är Herren. Står det i folkbibeln. Jesus är Herre. Jesus kan vara en Herre av många. Men Jesus vill vara Herren i våra liv. Den enda. Han vill få vara Herre på alla områden i våra liv. Jag lyssnade på, eller jag såg på YouTube ett klipp. Jag tror han heter han John Ramirez, en före detta satanist. Ja, han var tillbar satan i New York. På senare tid så fanns han i Times Square Church och hade mycket kontakt med David Wilkerson ända fram till David Wilkerson fick flytta hem till Herren. Den killen var satanist. Oj du. Jag vet inte om du har sett det klippet. Jag tror han heter John Ramirez. Och han växte upp i en familj som var satansdyrkare. Så hans föräldrar, hans pappa, gav honom till djävulen när han var liten pojke. Han hade kontakt med den onda andevärlden. Det var en verklighet för honom. Han satt ner ofta, berättade med sitt vittnesbörd på YouTube. Och talade med Satan. Satan kom på besök. Han satt ner med honom. Han kallade honom pappa. Han hade gjort honom till sin pappa. Och han fick direktiv. Han kunde göra de mest otäcka saker. Och han berättade om en butik. Så började det här YouTube-klippet. Där de intervjuar honom. En butik där det fanns en massa olika statyer i fönstret och en massa olika attiraljer utav olika slag då, som man kan använda i tillbedjan då, till, för att kalla fram olika andeväsen. Och jag kan säga det att där var ju statyer av Maria, gudsmodern, och där var statyer av änglar och det var statyer av både det ena och det andra. Och han berättade om vilka andemakter som stod bakom statyerna. Det var inte bara tomma statyer, utan det var andemakter som stod bakom. Det här var ju en sån värld för honom, alltså det var ju helt naturligt för honom. Och när de gick in i butiken så berättade han vilka andemakter som fanns bakom de här grejerna som de sålde då i den här butiken. För honom var det alltså vardag. Och så fick han en gång ett uppdrag där utav någon, där han skulle då genom häxkraft lägga en förbannelse på en person för att ta livet av den här personen. Sådana saker sysslade han med. Och hur han än betedde sig med den här personen så kunde han inte. Därför att den här kvinnan var kristen. Det gick inte. Han kunde inte komma åt henne. Och han försökte och han sa, jag kommer att förlora mitt anseende när jag inte kan liksom fullfölja det här uppdraget jag har fått. Han kunde förflytta sig på de mest otäcka sätt. Han kunde lämna sin kropp. Han var fullfjädrad satanist. Men den här kvinnan kom han inte åt. Då får han besök av djävulen igen. Och då säger han, vad ska jag göra, säger han till Satan. För jag kan inte liksom, jag har försökt med allting. Jag kan inte komma åt den här kvinnan. Jag kan inte ta livet av mig. Jag kan inte, jag har ingen makt med den här kvinnan. Och då säger Satan, henne får du inte röra. Därför att hon tillhör Gud. Och han är herre över henne. Så viktigt. Så viktigt. Alltså, han kunde inte göra någonting med henne. För hon hade Jesus som herre. Ja. Så det var inte tillåtet att röra henne. Hon tillhör Jesus. Han vittnar mycket. Du kan gå in och söka på YouTube efter hans vittnesbörd. Det är ett starkt klipp. Alltså. Men så en dag så möter han Jesus. Mm. Och blir helt löst. Idag tjänar han Herren. Är evangelist. Vinner många för Jesus. Han vet ju precis vad det handlar om. Det är en andevärld alltså. Det är viktigt att ha Jesus som Herre i sitt liv. Det är viktigt att han får vara Herre. Men vi har nyss läst det här. Att han är Herre över alla makter och väldigheter som finns att nämna. I himmelen, på jorden och under jorden. Det är Jesus. Han har besegrat Satan. Han har besegrat mörkrets första och väldigheter och demoner och allt vad det heter. Han har gjort det. Han har lagt detta under sig. Och därför så vill jag betona ytterligare en gång. Vi kan säga, vi kan sjunga. Jag tror att det är många som kan säga det. Jesus är Herre. Men Jesus måste vara Herren i våra liv. Den enda Herren. Vi ska inte ha några andra vid sidan om. Eller inga andra gudar framför honom. Allting som är framför honom. Bort med det. Bort med det. Alltid genom historien när du läser i Bibeln. Varje gång folket gick ut i avgudadyrkan. Varje gång de släppte taget om Gud. Och gick ut i avgudadyrkan. Så gick det illa för dem. Men när de ropade till Gud och kom tillbaka. Då var han full av nåd, kärlek och barmhärtighet. Det står så. Genom hela Bibeln står det så. Om du börjar läsa så ser du det. Från första pärm till sista pärm. Vad är det som skiljer människan ifrån Gud? Avgudar. Avgudadyrkan. I första hand. Så är det det. Vi ser det så tydligt. Därför är det viktigt att han får vara Herren i våra liv. Ska vi läsa ett par bibelställen till innan vi avslutar? Jag tänker på första Petrus brev. Jag har varit där förut och läst. Första Petrus brev, det första kapitlet. Står det där. Vers 13. Första Petrus 1:13. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till det när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig, står det. Så kan vi fortsätta att läsa ifrån det andra kapitlet också. Och vers 1. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken. Så att ni genom den växer upp till frälsning då ni nu har smakat att Herren är god. Kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: så jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet, står det. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkt, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet, står det. Och så vill jag avsluta och läsa från Uppenbarelseboken. Det är samma tema där. Uppenbarelseboken, det 5:e kapitlet. Och från vers 9. Och det här är det som kommer att ske en gång när vi är återlösta, friköpta, när vi har lämnat kampen och striden på jorden. Och då står det där i Uppenbarelseboken 5:9. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, alltså det är Jesus som Guds offerlam. Och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsenden och det äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med höger röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Vilken Gud vi har. Alltså han som var med när jordens grund blev lagd. Alfa och omega, begynnelsen och änden. Och detta är avslutningen. När vi står där inför lammet som blev slaktat. Inför Guds tron. Han som har segrat och vunnit en evig seger. Vilken fantastisk Gud vi har. Och vet du vad? Han lever idag. Amen. Här. Han är oss nära. Han är inte långt borta. Ordet är dig nära. Han har många namn. Han är Herren. Men han har också namn. Magnus predikade om det förra gången. Han talade om jag är. Han har många namn. Och ett av hans namn är Jehova Rafa. Han är Herre vår läkare. Det är ett av hans namn. Och i det gamla förbundet, när de fick namn, så var det väldigt viktigt med namnen. Man utgick ifrån namnet en person hade. Och man respekterade det, för det var den personen, va? Och till och med att ibland man kunde få låna namnet. När man behövde en auktoritet som stod bakom namnet. Då kunde man få använda den personens namn. Och då liksom kunde man genomföra det här som ärendet man hade. I kraft av det namnet. Och Jesu namn är det högsta, största av alla. I namnet Jesus. Och det står i andra Mosebok att han är Herre vår läkare. Han sa att han skulle inte mer lägga på dem Egyptens sjukdomar. Och det står att om vi tjänar honom så har han lovat att vi ska ha hälsa och kraft. I det namnet som är över alla namn. Det är han som har skapat universum. Det är hans namn. Det är Jesu namn. Jehova eller Jahve, eller hur man nu vill uttala det. Det är han. Konungarnas konung och herrarnas herre. Och han är inte bara läkare. Han är frälsare. Och Herren. Inte vilken herre som helst. Man kan ha många herrar i livet. Det är mycket som kan ta herravälde över oss. Men om Jesus får vara Herren, då förmår han att göra långt mer än vad vi kan både tänka och be.